Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag när det här släpps, det vill säga lördagen den 26 augusti, så kan du se mig på Raw Comedy Club med bland annat Carl Stanley och Måns Möller. Sen veckan efter det, nästa vecka, fredagen den 1 september, så är det smygpremiär för min nya stand-up-timme Vesslan på Lund Comedy Festival. Jag kommer att turnera med den här föreställningen tillsammans med Anton Magnusson som kör sin nya fullängdsshow Benne. Man köper alltså en biljett till båda våra shower på turnén som vi kör efter varandra. Biljetterna släpptes nyligen så passa på att boka innan de tar slut. För det har nästan alltid blivit slutsålt när vi kört grejer ihop. Det brukar bli både populärt och mycket trevligt. Ni hittar info och länkar till detta och alla andra gig som jag har på gardenfors.com. Städerna jag kommer uppträda i framöver är Stockholm, Lund, Göteborg, Sundbyberg, Motala, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö. Och en sak till. För att jag ska kunna fortsätta med arkivsamtal även till hösten så behöver jag få in lite stålar för att ha tid och prioritera något som inte ger så jättemycket pengar annars. Jag har en Patreon-sida och tack vare er lyssnare så har vi redan nått upp till nästan 2/3 av målet. Så nu gäller det bara att några till går in och supportar med $2 kanske. Gärna mer också om ni har råd med det. Om ni gör det så är målet nått i ett nafs. Jag uppskattar alla som supportar asmycket. Tack så jättemycket. Men jag har en deadline nu och det är 1 oktober. Om vi inte nått målet då så tar jag en paus och återkommer om jag når upp till Patreon-målet. Så in och supporta nu om just du tänker, ah vad fan, jag går in och kör. Då kommer podden fortsätta ostört. Pausa podden, gå in på patreon.com/arkivsamtal och säg tack för 5 år av skoj. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till den roliga podcasten Arkivsamtal.
Nu hör jag ju vad rolig den är.
Det var så här den dummaste presentationen hittills. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Felicia Tomala.
Hej, hej.
Tomala, vad är det för jävla namn?
Jag tror vi har gått igenom det tidigare, sist jag med. Men det är från min farfar som kommer från Tyskland.
Mm.
Men ursprungligen så är det sydamerikanskt.
Okej.
Okay. Så vi har gjort tvärt emot nazisterna. Mm. Vi kommer därifrån till Tyskland.
Ja, ni kom från Sydamerika och flyttade till Tyskland.
Ja, jag vet inte.
Det är frågan, vad är det för jävla namn? Det är ju egentligen en anspelning då på när Peter Wahlbeck är med i samma roast som Soran Ismail. Och han, jag tror han öppnar med, när han ska prata om Soran Ismail. Så här, Soran Ismail, vad är det för jävla namn?
Men för det är alltid i vårt hemliga komikerforum som man inte får prata om.
Finns det ett hemligt komikerforum?
Komikerlistan.
Aha, är det hemligt?
Ja, eller de vill alltid säga...
Varför inte jag blivit informerad om att det var hemligt?
Nej, jag vet. Men det är, jag vet att Karin Adler själv blev utskälld för att hon nämnde det forumet när hela Mårten Andersson-grejen var igång. Men
Ludde nu kommer du bli
utfölj. Ja, men Ludde Samuelsson lägger upp så här skärmdumpar från forumet nu på Instagram. Och han har inte, så det verkar vara lite, jag vet inte vad reglerna är. Men där går ju han in och skriver så här långa uppsatser jämt om humor i Sverige.
Vem? Peter Wahlbeck?
Peter Wahlbeck.
Och jag hänger för lite i det forumet.
Nej, och då nämner han aldrig Sora vid namn. Nähä. Utan han kallar honom för oraklet eller miraklet.
Han
eller...
stör sig på honom.
Ja.
Så därför kände jag mig tvungen att säga tommala, vad är det för jävla namn. Men det kanske vi har pratat om innan. Ja. Det kan hända.
Jag är inte finsk. Jag vill bara förtydliga.
Ja, det låter ju...
tommala.
Eller afrikanskt. Som jag tror Anton Magnusson presenterade någon gång på en stand-up-klubb. Och då så skulle han ha en sån, domala, att det skulle låta klisché-afrikanskt.
Men det var också, han gick upp efter mig någon gång och drog det och skämtet. Och det gick liksom...
Han är den typen av komiker som, även när ett skämt inte funkar, så tror han så mycket på dem att han kör dem jättemånga gånger i alla fall.
Ja, men det så skämtade om det... Komikerna tyckte att det var svinroligt. Och sen så skämtade han om Elinor. Det här var för några år sedan. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var också så här publiken. Det var fint här.
Han hade berättat att han hade fingerpullat Elinor.
Med största sannolikhet. Jag kommer inte
ihåg. Ja, men jag kommer ihåg det. Det var jättebra. Jag var med.
Ja, just det. Det gick, det var liksom, men det blev ju roligt för publiken efter ett tag, för att det gick så långt så att det blev roligt liksom. Eller så ville de bara ha roligt.
Att han själv ville ha roligt?
Nej, att publiken bara, är skitsamma, vi garvar.
Så kan det ha varit. Men det är också leverans.
Ja.
Kan det vara. Nu, du hade med dig kanelbullar idag.
Ja, och det är en halv kvar.
Ja, det lyssnarna hatar när man äter in i mikrofonen. Fast jag har redan ätit min. Jag är ganska glupsk.
Ja, och jag pratade väldigt mycket när jag åt min första halva. Men jag kommer inte smaska.
Du kan komma och vänta med att äta den
precis,
till
precis, jag väntar och äter överhuvudtaget.
Det var ändå väldigt fint av dig att ta med kanelbullar. Det känns som att du är ju ganska så, du är väl uppfostrad.
Ja, skulle min mamma säga. Väl, jo, men jag har väl haft förmån till en helt okej uppfostran.
Du kommer från en ganska rik familj.
Ja, nu... det här är så svårt, för jag försöker bevara min... Jag låtsas vara lite arbetarklass i Stenöpp-Sverige.
Jag
vet inte, folk verkar inte tycka att det är så himla likeable att man kommer från Östermalm av någon outgrundlig anledning. Nej, men rik vet jag inte, men jag har haft en bekväm uppväxt.
Jag kommer ihåg en gång när vi ganska nyligen hade lärt känna varandra. Det var här var på Mafia Comedy på det lilla stället. Och, så, och då så, det kom fram vid något tillfälle att du kanske kom från en lite rikare familj. Och sådär. Du kanske nämnde det i förbifarten. Och sen så kom jag in, hade jag varit på toaletten eller köpt öl, eller jag hade varit i alla fall ute ur rummet. Och så skulle jag gå in i rummet där du satt igen. Och då spexade jag lite och gick lite så här, svängde extra på armarna. Och då kom jag att du frågade mig ifall så här, är det nu som jag berättat att jag är rik som du försöker vara lite extra sexy?
För att det är sånt som jag tycker är jävla sexigt.
Jag vet inte riktigt
om... Nu får du svänga på armarna.
Jag försökte då mest vara rolig, göra en liten rolig gångstil.
Men, jag försökte om det var rolig också. Men,
det var ju roligt, men det fastade ändå. Jag tänkte, jag blev lite generad också. Det blir man ju ifall man blir anklagad för att försöka vara sexig inför någon som avslöjat att de just är rik.
För jag är inte rik.
Så jag svängde på armarna i onödan.
Helt i onödan.
Minns du det?
Jag hade svagt minne av det. Men jag var så himla orolig när du började berätta den där historien. Vart är det här på väg? Liksom, det är så här,
Vad var du var orolig för?
Nej, men att det skulle komma fram att jag hade, jag vet inte. Man vet aldrig vad som kommer ur min mun. Det är väldigt sällan seriöst. Men folk tar det som det. Nej, men jag märker också att många ändrar uppfattning om mig när de hör var jag kommer ifrån.
De börjar gå och svänga lite med varandra. Ja.
Men jag är ju liksom en bortskämd skitunge. Men jag vet det, ja. Så jag tycker att det är okej.
Ja, i förra avsnittet av Arkivsamtal, då försökte jag få det till att Ola Söderholm var Arkivsamtals bad boy. Men han tyckte att det var mest jag som försökte hitta ett narrativ i podden. Nu tänker jag försöka få det till att du är Arkivsamtals, eller i alla fall stand-up Sveriges Woody Allen. Alltså, för du är ändå så här, du går mycket i terapi. Du kommer från en liten borgerlig bakgrund.
Ja.
Du, ja, men du, och du är lite nevrotisk, ska jag också säga.
Ja, lite.
Vad tror du om det här? Är det en skohorning i stil med att Ola Söderholm skulle vara Kristianstads badboy?
Nej, ja.
För du har ju rätt, alltså den typen av humor också, där det är ganska självutlämnande.
Ja.
Alltså en sån här självbiografisk också där man... där du är ganska hård mot dig själv.
Mm.
På ett roligt sätt.
Men det tycker jag är... Det har jag kommit fram... När jag började så körde jag typ lite Messiah Hallberg-aktigt.
Ja, att du var... Messiah Hallberg är en komiker då som nästan parodiskt är en douchebag från överklassen från Östermalm.
Liksom. Ja, han försöker tvätta bort den stämpeln. Vilket är svårt. För att han blev känd som den... personen.
Ja, och att det ligger hyfsat nära hans riktiga personlighet också.
Ja, och han ser ju ut sådär. Så... det gäller att du klipper det här snällt. Han ser ut sådär.
Ja, men det var ju det får han väl leva med.
Ja, men han har backslick och hela grejen. Men jag är väldigt glad att det inte blev... För det jag tycker är roligast är ju när folk är väldigt självutlämnande och pratar om sina egna liv.
Ja. Det tycker jag också.
Och då, jag kan ju liksom inte prata om att jag var tjock och mobbad som barn. För att jag var inte, eller jag skulle ju kunna göra det, men det är inte sant.
Nej.
Så då får man ju liksom hitta,
nej. Nej, du skulle kunna ha varit tjock när du var liten. Jag kände inte dig när du var barn.
Nej, jag var jättesmal.
Det var det.
Gud, så. Jo, det var jag. Men då får man ju välja det om alla, det.
Nej, eller det känner jag, hade du just kommit hem från USA.
Ja, då var jag inte så smal.
Då vet man ju, där har de väldigt onyttig mat.
Ja.
Nej, du var inte kraftigt allriktig. Men,
jag hade några extra. Jag gick upp 20 kilo.
20 kilo?
På 1,5 år.
Oj, oj, oj.
Eller på 1 år.
Vad åt du där egentligen?
Allt. Det jag kom över. Problemet var ju att jag rörde ingenting på mig och jag levde, jag pluggade och giggade och var hemma. Det var allt jag gjorde. Så det var bara öl och massa mat. Och sen så, om man har ångest 5 på morgonen, så finns det mat att gå och köpa.
Ja, just det. Jag är ganska fåfäng allmänt, men det är väl också när jag har mått psykiskt dåligt, kanske när jag var i 20-årsåldern, som jag gick upp ganska mycket i vikt.
Ja.
Men hade det med det att göra då, eller var det, alltså, var det bara att du sket i allt? Var det för att du mådde bra som du...
Nej, det var väl att jag slopade lite nyttiga beteenden för att kunna gigga eller leva på ett visst sätt. Och sen så mådde jag ju inte så himla bra av att leva så.
Nej.
Så att det blev den här onda cirkeln som alla pratar om. Men och så fick jag problem med knäna och kunde inte...
På grund av din övervikt.
Jag tror faktiskt inte det. Så jag gick upp 3 kilo och fick problem med knäna.
Så blev det en cirkel. Men du pratar ju ganska mycket i din stand-up om din psykiska ohälsa.
Ja.
Berätta från början. Hur började allting?
Det började med att jag föddes. Nej, men jag hade ångest första gången när jag var 5.
Oj, eller känns också väldigt Woody Allen.
Jag hade nog ångest innan det, men jag berättade för min mamma första gången när jag var 5. Så sa jag att det kändes som att jag hade hemlängtan fast jag var hemma.
Mm-hmm.
Och då förklarade mamma för mig att det var ångest.
Nej, men din mamma är väl psykolog?
Psykiater.
Psykiater.
Mm.
Potato, potato. Nej, jag kan
hon
inte
får skriva någon. Ut grejer. Jag så kan. Det är okay, aha, den sortens potatis.
Hon är läkare.
Ja.
Ja. Men det, för att jag menar, när jag var liten, då jag tror inte mina föräldrar visste att barn kunde ha ångest.
Nej.
För jag, alltså när jag minns tillbaka så hade jag det. Men jag kanaliserade i väldigt konstiga saker.
Ja.
Som är jag blev väldigt, väldigt ledsen för att jag hade tappat en pinne till min smurfbur, till exempel. Och det gick jag runt och deppade över. Och det blev nog inte bättre när jag liksom när jag lagade smurfburen med någon slags metallstång. Liksom.
Mm.
Det var... Nej, men det är sånt.
Vad är en smurfbur?
Den uppmärksamma lyssnaren av arkivsamtal kommer känna igen historien om smurfburen. Du kommer ihåg smurfarna, de är fortfarande omåttligt populära.
Ja. De är antisemiter.
Ja, kanske det.
Ja.
De
hatar ju Gargamel.
Ja, men det är frågan. Var han jude eller så? Han kan se lite ut som en judisk.
Han är ju en karikatyr av en jude. Liksom.
Det säger mer om dina fördomar.
Men
att du tycker han ser ut som en jude.
Det säger mer om tiden det gjorde sig.
Jo, de är säkert. Men Gargamel är också väldigt taskig mot dem. Och de kanske inte dömer folk efter deras utseende. Men att han vill ju utplåna dem eller... Jag vet inte vad han vill göra med smurfarna.
Nej.
Men...
Det här går också att klippa väldigt...
Varför skulle vi klippa bort det?
Nej, jag bara tänker att det skulle kunna bli världens mest ofördelaktiga inslag att jag berättar hur smurfarna...
Nej.
Ja.
Nej, men jag hade då en smurf som var inspärrad i en bur. Kanske av Gargamel. den var plastburen.
Ja, du identifierade dig med Gargamel
som jude. det var en plastbur där det fanns lösa stänger liksom som smurfen höll i av plast. Och så en dag så kunde jag inte hitta en av stängerna, de var löstagbara. Och det gick jag och deppade av över då som femåring. Och bara låg liksom i sängen och så kom min mamma in och frågade vad är det, Simon? Så berättade jag då om smurfburen. Och hon tyckte väl efter ett tag, så var hon körde med på det här. Det finns barn som svälter i Afrika. Du kan inte vara, det här är inte, fast förmodligen var det ju bara vad din mamma skulle säga var generell ångest. Att det var inte...
Ja, men barn har ju ingenting att ha ångest över. Liksom.
Det är förhoppningsvis inte.
Nej, eller om man har... Barn har ingenting. Etablerar min... Alla växer ju upp med massa smurfar. Men... Hade inte alla guldsmurfar som barn? Det är bara att köpa en ny bur. Men då fäster man det ju vid saker som man själv tycker är. Men...
Och min storebror så hade väldigt mycket ångest. Men då kallade det nog oro, kommer jag ihåg. Han gick till skolkuratorn och sånt där och fick prata. Och fick även måla tavlor som någon slags terapi. Då målade han väldigt... När han mådde sämst då så målade han väldigt mörka färger. Och sen så när han började må bättre så hade han målat en tavla med väldigt ljusa färger.
Den lösa psykologen målat själv. Och bara tyckte han blir bättre.
Eller bara ställt fram lite nya färger. Så här, du ska inte använda de här. Så plötsligt så skulle han kunna påvisa resultat. Titta vad han målat nu här.
Nej, men jag har ju ADD. Och sen så några annan ångest. Problematik.
Generell ångest? Eller vad det
kallas? Jag vet inte om det är GAD eller om det, men ja.
Är det det som är, general anxiety disorder?
Ja. Men det är väl mest ADD som har sett massa krokben för mig. Och sen så på grund av att jag...
Vad är, alltså jag har en vag uppfattning om ADD. Alltså ADHD, då är man hyperaktiv. Men ADD, då har man svårt att koncentrera sig men man är inte hyperaktiv.
Precis, men det är ju samma sak fast man är inåtagerande. Att det är ofta, tjejer får oftare den diagnosen för att man inte får slå sina klasskamrater i rummet medan pojkar tillåts göra det.
Men man får istället ätstörningar.
Precis, eller så går man och klandrar sig själv och man slår på sig själv istället för någon annan. Och, ja, det, och blir väldigt destruktiv i det. Mm. Så det, men sen så har jag också så här klassiska ADHD-drag. Det är inte som att jag sitter och är tyst i ett hörn och är lite ADD-ig och mysig. Utan jag är ju rätt ADHD och tar massa plast och säger dumma saker.
Kan, kan man ha både ADHD och ADD?
Nej, man har väl en eller andra, men man kan ju ha drag av... Alltså som är lite...
ADH inom parentes D.
Precis, ja. Men, ja, det börjar väl bli så superproblem i skolan och sen så...
Fick du problem i skolan?
Ja.
Vad hände?
Nej, men jag kom aldrig hem med alla böckerna och jag fick gå tillbaka och sen så fick jag jättemycket ångest och sen så blev det bara att jag låg hemma med ångest och huvudvärk.
För att du glömde böcker?
Nej, men det var inte bara för att jag glömde böcker, men att jag sköt upp och göra saker och sen så blev det inte gjort, eller att jag glömde att göra någonting.
Ja.
Och sen så hade jag en så här sjuklig ångest.
Jag känner igen det där. Det, ja. Så var jag när jag var liten också. Men då fick jag med att höra, skärp dig.
Ja, ja, men den fick jag... Det är lustigt. Jag brukar skämta om att min mamma inte tog med sig jobbet hem, men det var verkligen så att så här, hon hade en liten ångestknut hemma och bara, nej men min dotter mår så bra, så hon är ju så begåvad.
Vadå, hon fattade inte att du mådde dåligt?
Hon fattade väl att jag mådde dåligt, men gjorde liksom ingenting direkt åt det. Liksom. Men jag gick till BUP någon gång, hatade BUP.
Mm.
Jag fick inte rita.
Du fick inte rita?
Jag fick bara prata med en tant.
Ja, detta var en skolkurator då, som jag tror min brorsa gick till. Men,
ja, nej men och sen så... Alltså jag klarade inte att gå ut gymnasiet. Jag fick väldigt ont i huvudet och väldigt mycket migrän som så här, ångestsyndrom. Så jag missade, hade jättemycket frånvaro och då hamnade jag efter för att jag inte var där. Och sen så skulle jag jobba i...
Hur gammal var du här?
Alltså det började väl när jag var 9.
Mm.
Och sen så funkade det någorlunda i grundskolan. Och sen så skete sig totales i gymnasiet.
Nu har det blivit dags för det omåttbara. Det blev något av
en... Segway.
Ja, eller vi kan kalla det här. Vi kan slänga in det sporadiskt återkommande inslaget Europas sämsta cliffhanger. Europas sämsta cliffhanger. Hur ska det gå för Felicia i skolan?
Hon dör.
Det kommer ni få reda på efter det omåttligt populära inslaget Välj drycken som kommer nu. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här är alternativen. Far och Sön Alt Beer. Det är en öl som heter Far och Sön. Min mamma köpte den i Danmark. De var på något ställe där man kan köpa alt beer. Antar det alternativöl. 5,2% från Handbryggeriet. Handbryggt. Det ska locka till köp. Man tänker en köttig dansk preben som brygger sitt eget öl med händerna.
Med sin son.
Ja, det heter ju. Eller med sin son. Det står som ett danskt ö. Sen har vi Manderpils. Dry Martini. Hawaii Gay Club. Känner du till denna dryck?
Ja, jag har hört det förklaras i podden, men jag kommer inte riktigt... Jag tänker kokos.
En del passoir, en del Malibu och två delar lemonad. Det vill säga citronjuice. Sen har vi energidryck, finns i 6 olika smaker. Fanta Zero. Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero kan innehålla min DNA. Eftersom jag sa, det kan vara så att jag tagit en klunk direkt ur flaskan. Okay.
Det
låter mig sperma.
Det är far och söner.
Ja, det är...
Ja.
Rosita, 9 år gammal.
Okej. Okay.
Oj, där kom glassbilen.
Ja. Tror man hör det?
Jag tror man hör det. Sen finns det Baileys.
Gundel aprikossprit. Den har varit kvar länge i kylen.
Hur hamnade den där till att börja med?
Det var min kompis Max Leverin som köpte den. Men det är väl också min insäljningskampanj. Han sa att den är väldigt äcklig.
Mm.
Den har lite taglinen. Smakar spya redan på vägen ner.
Mm. Mm.
Sen har vi Bloomy Drinks Power. Någon slags ekologisk dryck som jag också har fått. Häxan. Det är häxblandningen av alla drycker i stort sett som fanns i mitt kyl innan den genomgick en corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Okej, kan vi ta listan en gång? Nej, är det tidigt att ta en öl eller?
Det är väl aldrig för tidigt att ta en öl om man lider av sjukdomen alkoholism, som jag i viss mån gör, och jag vet inte om du gör det.
Nej.
Du ska inte säga att du lider av den.
Jag lider inte av det.
Du avnjuter sjukdomen alkoholism.
Jag rider på det första. Får man vara så här osjälvständig och fråga vad du ska...
Mm. Alltså jag kanske tar då far och sön allt beeren.
Ja, men det gör jag. Du sålde ju in den. Vi testar. Det,
ja, vi kan ta halva var.
Ja.
För det finns bara en.
Ja, men vi... Ja.
Vi gör det. Men sen kan jag även fylla på med mandopils ifall vi nu skulle känna att en halv öl, det är inte tillräckligt klockan 17.07 en tisdag.
Precis.
Om man lider av sjukdomen alkoholism.
Så byt det narrativet nu ifrån.
Nej, för sig.
Det blev en klassresa neråt under timmen.
Vad fan, är det ovanligare i överklassen att vara alkis?
Ja, nej, det är bara finare viner.
Ja. Mm.
Ja,
jag har tyvärr ingen fin vin.
Nej.
Då är vi strax tillbaks med sjukdomen alkoholism. Känd från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med far och sönölen och en mandopils som en liten nödraket ifall den skulle ta slut. Du har tagit en klunk redan.
Jag har tagit flera klunkar.
Mm, den var god.
Den var snygg, vad heter det?
Flaska, etikett.
Etikett, lapp tänkte jag säga. Mm.
Ja, den var god. Den var lite grumlig som gör det här hantverksöl-intrycket. Men den var inte så jätte... Den var inte så välhumlad. Men den var god. Mm.
Jag vill inte vara den som var den, men det är en liten vit klump i min.
Det är inte min DNA.
Nej, jag tänker att det är den här far...
Far och sön.
Eller sön. Far eller sön.
Vi säger att det är gäst.
Vi antar det. Jag har inget problem med.
Sätt dig lite närmare micken.
Jag sätter mig lite när. Oj, så oproffsigt. Jag bara rullar iväg på stolen.
Rullar iväg baklänges. Så ska vi rycka av skynket från Europas sämsta cliffhanger. Hur gick det för Felicia Tomala i skolan?
Hon gick inte ut gymnasiet.
Aha, du hoppade av gymnasiet?
Ja.
I vilken klass?
Alltså... Jag gick liksom ut och sprang ut med alla andra eleverna med tanke... Det var väl tänkt att jag skulle gå ett halvår till på skolan.
Du skulle gå om?
Ja, och liksom slutföra det som jag inte hade gjort.
Du hade inte gymnasiekompetens?
Nej, men så här, lite generöst så lät vi springa ut med alla. Så jag hade en mottagning och fick massa presenter och sånt där. Och sen så gick jag bara inte det där sista halvåret. Naha. Så att jag gick ut med sig. Det är så här, när ska man berätta för sina föräldrar att det var,
att man inte ska gå ut gymnasiet?
Ja, är det liksom när man väljer snittar till motet? Det var liksom för sent.
Ja, du visste redan då att du inte tänkte
ja,
igång.
Eller mamma visste väl någorlunda, men hon trodde väl att det skulle... Ja. Men då fick jag ett jobb istället, helt ett jobb. Så då tog jag det och jobbade där.
Vad var det för jobb?
Jag var kontorsassistent.
Mm.
Och ja. Men. Så då, jag hade extra jobbat som det under gymnasiet och som jag jobbat där. Så då blev jag erbjuden det som heltidsjobb. Tackade jag och blev kvar där jättelänge. Och sen så fick jag sparken därifrån och då började jag plugga på komvux. Och sökte hjälp hos en psykiater.
Jaha, du fick ingen hjälp under skoltiden då?
Nej.
Och det var ingen som föreslog det?
Ja, inte riktigt föreslog det kanske. Men det fanns väl ingen stigma att söka hjälp. Mamma är ju psykiater liksom. Mm. Men det var väl mer att jag tänkte att jag var så himla orolig att det skulle komma fram att jag inte var psykiskt sjuk utan att jag bara var dum i huvudet. För att jag inte klarade saker som folk som är dumma i huvudet verkar klara. Det är så roligt, jag hade en egen liten terapigrupp som vi startade, några som gick på ADHD-mottagningen i Stockholm. Mm. Då var det en kille som berättade att när han var liten så sa han sig jätteallvarligt. Han bara, när jag var liten...
Vänta nu lite, ni startade en egen liten grupp, ja, en gruppterapi typ, liksom.
Ja, eller inte terapi, men liksom en liten stödgrupp.
Är det vanligt att man gör det inom...
Nej, det är nog rätt ovanligt.
Psyksjuk fandom.
Men vi har ju ADHD. Och det var så dåligt där. Så vi bestämde oss för att typ ta ett gäng.
Och ni träffades i väntrummet till någon psykiatrisk mottagning?
Nej, vi träffades på en anhörigkurs.
Vad är en anhörigkurs?
Det är där man tar med sig anhöriga. Och så ska de sitta och lyssna på när typ någon sjuksyra berättar vad ADHD är. Något som de hade kunnat läsa på Wikipedia.
Mm.
För att nivån var inte så mycket högre än så. Någon gång så dök inte ens upp personen som skulle prata med oss upp.
Mm.
Så stor investering var det. Men då var det så dåligt. Så då var vi några som också märkte vi att det var ganska stor skillnad mellan folk och folk som gick där. Vissa hade väldigt stora problem och andra hade liksom, ja, men lite liknande problem.
Mm.
Så då startade vi en grupp med några stycken. Men han berättade i alla fall och sågs varannan vecka på Haymarket i Stockholm.
Hötorget.
Hötorget, ja. På ovanvåningen kan man sitta lite ostört. Men då berättade en av dem att så här, ja, men när jag var liten då trodde jag att jag var efterbliven. Och att ingen hade berättat det för mig. Och jag... Alltså det var det roligaste. Jag tyckte att det var så roligt så jag berättade för att jag kände igen mig så mycket i det. Att så här, ja, men det trodde jag, det har jag också trott under hela mitt liv att jag är dum i huvudet. Bara det att jag har lyckats lura alla. Och så började jag berätta det för folk och då märkte jag att nej, det här är inte roligt, det är bara tragiskt. Så här, ingen skrattade åt det och de bara, nej men gud vad hemskt. Jag bara, nej det är kul.
Ja, men jag menar, på ett sätt så var det att vara, jag vet inte vad den liksom korrekta termen för efterbliven är. Mm. Det är väl att vara psykiskt funktionsvarierad.
Ja.
Och jag menar, har man ADD eller har du ADD, är man inte psykiskt funktionsvarierad då?
Jo.
Så då hade du ju rätt.
Ja.
du var ju efterbliven.
Ja.
Eller jag vet inte, efterbliven, det kanske inte är samma funktionsvariation. Nej. Alltså psykiska Nej. Funktionsvariation. Men det var ju något fel på
ja,
er.
Ja, liksom. Men han och jag trodde att vi var liksom obegåvade.
Ja, men det var ni ju. Alltså på det sättet. Alltså men, det är psykisk funktionsvariation är ju, gjorde ju att ni inte klarar skolan. Liksom.
Precis, men... Vi har ju lite olika, för han trodde ju att han typ hade någon, jag vet inte. Men
han trodde han hade Downs syndrom.
Ja, men jag har bara trott att jag är liksom svagbegåvad.
Mm.
Och ja, men...
Det är ju egentligen bara att man har liksom benat upp svagbegåvad då i olika, så här, varför man inte kan lära sig saker och sådär. Jag vill komma till att du var lite svagbegåvad.
Ja. Och jag
på grund
med
av
dig.
Din ADD.
Ja, men jag trodde att det var en annan typ av problem.
Okay.
Som jag då tyckte var mer skamfyllt av någon anledning. Men nu har jag gjort ett test på ADHD-mottagningen. Mm. Och jag är normalbegåvad.
Oj.
Tror det eller ej. Ja.
Grattis. Men det är när du är under medicin då? Och så fick du använda medicinen när du gjorde det här intelligenstestet?
Jag har gjort det både på och utan medicin. Så det var inte så stor skillnad. Men det är ju mest för att testa så här uppmärksamhet, om man klarar av att hålla, typ göra ett sånt test utan att zona ut på slutet. Eller, ja. Men ja, jag sökte hjälp för 7 år sedan och nu är jag fortfarande... Jag är fortfarande i lite terapi och gruppen finns inte kvar.
Du berättade på stand-up-scenen att du träffade din nuvarande pojkvän i en sån här anhöriggrupp inom psykiatrin.
Ja, det var den gruppen som vi hade då. Vi skapade en egen grupp och sen så tog vi död på den gruppen genom att bli tillsammans med varandra.
Jaha, det blev, alltså han var ihop med någon annan i den gruppen?
Nej, han var ihop med någon annan. Punkt, som inte var med i gruppen.
Men vad gjorde han i gruppen? Han var också psyk?
Ja, han är också patient på ADHD-mottagningen. Så var vi i gruppen, men då hade han flickvän, men sen så gjorde
Men var hon med då?
Nej, hon var aldrig med. Eller jag såg henne på anhörigkursen, men vi pratade inte, jag har inte hälsat på henne. Men sen så gjorde de slut och då blev vi tillsammans. Men då hade så pass många hoppat av den här gruppen, så vi var bara 3 stycken. Och förståeligt så ville inte den tredje personen.
Hade ni redan blivit ihop då, om ni fortsatt ändå, du och han gå tillsammans med en annan?
Nej, vi mötte henne och kom ut, så att säga, som ett... par.
Jaha. På ett gruppmöte.
Ja.
Hur reagerade hon då?
Hon blev glad för vår skull. Jag tror hon var rätt lättad också, för hon verkar inte tycka gruppen var så här. Hon missade rätt mycket möten och det var väl svårt för henne att få in det i sitt liv, så hon hade dåligt samvete för att hon inte dök upp på så mycket möten och det bara var vi 3 kvar. Så jag tror hon blev lite lättad över att säga, åh gud, skönt, nu behöver jag inte... Nu kan jag... Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kände nu nyss när jag liksom började säga så att du var svagbegåvad och sådär. Kände okej, där råkade jag vara lite väl fittig. Och sen så började jag oroa mig igen, ungefär som det här när du tyckte att jag svängde med armarna. att du skulle misstänka nu att jag så här neggade dig för att jag nu vet att du är rik. För att du har anklagat mig, att du anklagade inte mig för att jag stötte på dig. Men det var en gång när jag var... Lite taskig mot några tjejer i publiken. Och så gick du upp efter mig på stand-up på scenen och då analyserade det som att det var någon sån här The Game-raggning-sätt. Att jag hade neggat de tjejerna i publiken.
Alltså jag vill bara komma ut och säga att jag inte vill ta något ansvar för saker som jag säger.
Någonsin.
Varken på scen eller privat.
Eller i den här podden.
Jag står inte för någonting.
Det var ingenting som jag hade gjort medvetet. Det var så här, det var några tjejer som var, de var engelskspråkiga. Och så de snackade lite. Och då så började jag liksom blev lite sur för dem för att de snackade med varandra. Och så sa jag såhär, lyssna på mig här. Jag hade ganska nyligen börjat med stand-up, så jag var kanske inte världens smidigaste publiksnackare. Men jag började snacka med dem såhär, ni ska lyssna här, ni vet inte vem jag är. Ni pratar engelska, så ni kommer inte från Sverige, men jag är ganska känd i Sverige. Så berättade jag, då hade jag kanske 3000 Twitter-följare eller något. Så jag sa, jag har 3000 Twitter-följare här, så ni kanske tror att ni ser på mig och tänker så här, vi är för snygga för honom. Men jag vill bara berätta för er då att jag dejtar tjejer som är mycket snygga än vad ni är. Och då blev de tysta och lyssnade och tyckte att det var ganska kul. Och sen så gick du upp och sa så här, jag tycker det var roligt på vilket sätt Simon neggade de här tjejerna. Och började då prata om någon slags dragningsteknik.
Ja, men det var väl bara att jag ville höfta in på min The Game-rutin. Eller så... Återigen,
för jag har hört dig prata om det. Du verkar ändå vara intresserad av raggningsteknik. Eller,
nej, men
eller...
jag tycker att näggning är väldigt roligt. men det är ju också lustigt att, för det är så ofta man är så snäll när man pratar med publiken. Att jag gick upp och bara, vad håller du på med? Säger du elaka saker?
jag vet inte. När jag fick höra talas om näggning och det här liksom att vara kaxig för att göra sig mer attraktiv. Då kände jag att det kan vara någonting jag har gjort omedvetet. Eller jag har alltid varit lite störig liksom. Och skämtat lite småtaskigt med folk. Så det var väl bra då.
Ja, har du visat.
Nu vet jag varför folk ibland är intresserade.
Men det hela kanske var så att jag såg det. Och så tyckte jag att de tjejerna var snyggare än vad jag var. Och så tänkte jag så här, så Simon är för bra för mig. Och sen så nästa gång vi såg, så jag bara, har jag nämnt att jag är rik? Och då började han svinga med armarna.
Är det ett tecken på intresse att man vävar lite extra med armarna?
Jag vet inte. Det känns så ap-lik. Det känns som någonting som skulle kunna stå i The Game. Att så här se ut som en,
som en
så här
apa,
primal.
Som en jag tänkte mer lite så funny walk. Att man går som att armarna var gjorda av spaghetti. Det var nog inte tanken att vara sexy.
Men nu vet du.
Men hörru, du berättade att du hade blivit tillsammans med en annan patient.
Just det. Vi är tillsammans.
Ja, hur är det att leva med någon annan som har... Har ni samma typ av psykiska funktionsvariation?
Ja, det har vi. Jag har ju tidigare levt med en bipolär man.
Tidigare. Men jag tänkte att du kom på det i efterhand. Men...
Eller vad det har kommit fram nu under... Nej, det var väldigt tydligt redan från början. Men...
Är det det här kaka söker maka? Att du söker dig till andra med psykiska besvär? Eller är det...
Ja, eller så tänker jag att det är bara de som kan stå ut med mig. Nej, men det är väl lite att man söker någon som har någorlunda samma... energi som man själv har. Men det funkar inte så himla bra. För att...
Att han var bipolär?
Nej, för att han dumpade mig mest. Det slutade funka
det
då tydligen.
Svårt för att funka.
Om man jämför med det... Nej, men det är ganska skönt. Det är väldigt förlåtande att leva med någon som har samma problem.
Ja, det kan jag förstå. Och det känns jobbigare med någon som är bipolär, skulle jag nog säga spontant.
Ja, vaknar mitt i natten och så sitter de och skriver på sin sci-fi-roman i köket.
Och
så
det är
A Beautiful
på en bra
Mind
dag.
Style.
Det är på en bra dag, det känns. För de, när man är, det måste ändå vara när man är uppåt.
Ja.
När man är neråt kan jag tänka mig att det är betydligt värre.
Då händer det inte så mycket överhuvudtaget. Liksom. Eller då är det bara... stort svart hål att leva med.
Och det tycker du inte är så jobbigt?
Kan man göra saker utanför lägenheten? Jag kommer fram och framstår som en så himla härlig partner. När de mår dåligt, då bara lämnar man. Nej, men dels det, och sen så gick vi i den här gruppen ett halvår och pratade om våra värsta rädslor och problem i tidigare relationer. Och...
Men var det där ni liksom blev kära i varandra under de mötena?
Ja, lite så.
Hur tog ni det sen till steget att börja kyssas?
Ja, först så gjorde ju han slut med sin flickvän.
Ja, men var det...
Hade jag var ni börjat, inte med då.
Hade ni börjat flörta då, eller hade ni börjat hångla då, eller ligga med varandra?
Nej, vi hade inte gjort någonting. Jag tänkte att han levde jättelycklig med sin partner och att jag levde i en fantasivärld. Men de gjorde slut och sen så hörde han av sig till mig och sa att de hade gjort det.
Men det måste ju ändå... Det är, om jag skriver till någon tjej som jag känner, eller känner lite grann. Nu har jag gjort slut med min flickvän. Det antyds ändå någonting då.
Ja, jo, absolut. Men det var ju också, vi hade ju haft en grupp där vi pratade med, att jag kände att det kanske bara var att han ville vädra. Att så här, åh, vad jobbigt det. Och sen så satt han på min soffa i typ 4 timmar och pratade om någonting. Och sen så...
Du bjöd hem honom och sa, jag finns här för dig.
Ja, det är mycket värre än så. För att det enda jag hade att dricka hemma var Prosecco. Så att sen när han kommer, då poppar jag och ska säga, har du gjort slut med din tjej? Är det okej att vi dricker bubbel eller? Men och sen så sa han att han tycker om mig. Och sen nu är vi tillsammans. Och så testade jag hångla lite.
Ja, det var ganska länge sedan. Det var något år sedan eller?
Nej, halvår sedan.
Okej. Drygt. Har du bara varit ihop med folk med psykiska funktionsvariationer?
Nej, det har jag har varit tillsammans med panormalisar. Men problemet med det är att jag känner väldigt tidigt i förhållandet att nu bara väntar vi tills jag kommer fucka upp det här liksom. Men och att jag har etablerat, kanske inte mitt första förhållande, men mitt senaste förhållande innan det här, så sa jag väldigt tidigt att när jag mår dåligt, då har jag svårt att höra av mig och vara i kontakt med folk och liksom hålla koll på mobilen, och jag vill bara inte göra någonting. Och det är väldigt lätt att förstå när någon säger det till en, men det är inte lika lätt att inte ta det personligt när det händer. Så och då så, det var så här jobbigt att gå och vänta på att säga, nu kommer jag få en depression snart och då kommer han bli arg på mig typ.
Men depressionerna, är det en del i liksom ADHD diagnosen eller är det en liten bonus på sidan?
Det är väl lite båda och. Det är väl, dels är det lite bonus på sidan, men också är det att jag får svackor. Och det är ofta på grund av att mina ADHD-symptom har puttat ner mig i en svacka. För att jag prokrastinerar eller är jobbig liksom, på något annat sätt.
Ja.
Och då gör jag folk ledsna när jag inte hör av mig.
Ja, men tycker du... För jag har mest också varit tillsammans med folk som har... någon form av psykisk ohälsa.
Hur har det funkat?
Helt okej. Okay. Alltså jag ändå... Alltså jag har ju trott att... Jag har ju börjat tro att det är det normala. Att alla har det. Jag fick för mig ett tag att alla är... lite så här, lite smågalna, lite deppiga, lite... lite så här... Koko Bahia. Men sen har jag förstått att det är kanske inte så. Och de gånger jag har testat att vara tillsammans med någon som är en vanlig medelsvensson, så jag tyckte det var tråkigt. Och jag vet inte om det är väl lite det här, kvinnor som söker sig till kriminella män, så är jag en sån som söker mig till lite psyksjuka kvinnor.
Ja.
Crazy, jag vet inte.
Crazy in the head, crazy in the bed.
Men jag funderar på det. Du har inte känt det när du var tillsammans med någon som är normal, att du tyckte det var tråkigt?
Nej.
Eller mer att då, för jag tycker ju ofta det är ju ofta folk är ju lite intressanta och roliga också när de, eller det är väldigt ovanligt att någon är
extremt kreativ och väljer att leva en alternativ livsstil om man är bara helt vanlig. Alltså ja. Så helt normal.
Ja, alltså den senaste killen var väl, han var ju inte en vanlig, han var ju rätt quirky. Men det var ändå så här, jag känner väl mer att jag vill ha någon som kan ha förståelse för mina konstigheter.
Mm.
Och mitt mörker. Att någon som lite kan relatera till det. Sen så vill man ju inte ha en nej-sägare. Det är ju någon som bara, varför har du baddräkt på dig, Felicia? Alltså så här,
vad har du baddräkt på dig i konstiga sammanhang?
Nej, men jag tänkte på att jag vill bada. Men...
Va?
Nej, min hjärna. Jag har inte tagit medicin.
Ah, okay.
Jo, jag har det. Men jag vet inte vad jag är på väg. Jo, jag vill bara ha vanliga människor. Jag behöver inte ha en galen panna som så här, kommer på massa tokiga grejer.
Nej.
Men folk som är lite inrutade och vanliga. Det blir väldigt inrutat och de kanske inte uppmuntrar ens lite... Det sidor som man själv tycker om hos sig själv.
Jag kan ju för sig känna en viss längtan efter att ha ett förhållande med någon som är väldigt uppstyrd och inrutad. Efter liksom ett pärlband av förhållanden med folk som är rätt kaosartade.
Det står ju i, det finns en bok som heter Delivered to Distraction. Som handlar om ADD och ADHD, vuxenvarianten. Mm. Där det står att folk med ADHD ofta väljer partners som är väldigt så här, typ A och tråkiga och typ jurister liksom, eller revisorer. Och mår jättebra utav det i början för att det är inrutat och det är struktur och det är, liksom, de mår bra av att någon typ tar hand om en. Men sen så går det åt helvete för att man känner sig inlåst. Mm. Likt en smurf.
I en bur.
Och börjar kasta bort pinnar och får ångest.
Nu har vi pratat lite om dina psykiska problem.
Ja.
Låt oss prata lite om dina fysiska
problem. Mina fysiska
problem. Var ska vi börja? Var vill du börja?
Jag vet inte, från toppen. Nej, men det är kul, för sist jag var här och pratade om att jag hade haft bölder i ansiktet och att det hade blivit bättre och sen nu ska jag ta tag i mitt liv. Och nu har de börjat typ komma tillbaka lite. Men
syns inte så jättemycket.
Nej, jag är kraftigt sminkad.
Mm.
När man vaknar så...
Jag fiskar ju mer efter så här bajshistorier.
Ah, du vill ha bajshistorier?
För du, ja, det pratade alltså om på scenen.
Jag blev väldigt magsjuk av en fiskburgare på...
Men hade du IBS innan? För du berättade väl att du brukade bajsa bakom bilar.
Nej,
och sådär på Östermalm på Karlaplan.
Är det var en medicin.
Okej, okay, det var en ADHD-medicin.
Ja.
Som, ja, okay.
Och det var liksom inte att jag blev typ magsjuk så, utan det var liksom att jag bara jag var inte dålig i magen, jag behövde bara gå på toaletten.
Akut.
Ja, det blev akut. Men det problemet har jag väl inte riktigt. Men det är jag märkt att även jag gjorde någon radiogrej med Olof Berglund någonstans och kommer in på en folkhögskola, kommer in och ser en tjej som bara, det är du som bajsar utomhus. Och jag bara, snälla säg att du har sett min stand-up, för jag orkar liksom inte att du ska ha någon bild på mig när jag sitter.
Vad känner igen det. Hur många gånger skulle du säga att du bajsade utomhus i det här, under den här medicin?
Säg att det var 10 gånger, kanske.
Då finns ändå en risk att hon hade sett det.
Ja, och min favoritgång, då hann jag hem. Men det är sent på natten och så är det 3 män som ställer sig lite hotfullt. Det var säkert ingenting, men det är 3 unga män som ställer sig lite hotfullt framför mig i en mörkt kvarter. Och jag bara, flytta på er, jag har inte tid, jag måste bajsa. Och de bara, så verkligen flyttade på sig. Jag säger, nej, kanske man ska testa ifall någon annan situation.
Bättre än pepparspray.
Ja.
Jag trodde att du skulle då bara ställa dig och bajsa framför dem.
Åh, gud. Nej.
Det hade ju kanske också funkat.
Det hade det definitivt. Eller först hade de kanske så här, åh, behöver du hjälp med?
Men blev du påkommen?
Nej, det var ju en gång som jag satt framför den här mannen som drack en öl.
En hemlös man.
En hemlös man.
Men du upptäckte inte honom förrän?
Nej, men jag satt liksom i min egen... Det var mörkt.
Mm.
Och jag ljuger lite i stand-upen. Det var inte... Jag har tagit två olika gånger det har hänt och morfat ihop dem till en för komisk effekt.
Det är
men
okay.
Det var... det är liksom lite buskar emellan oss. Mm. Så att det var inte helt... Och han satt liksom i skuggan av ett träd.
Mm.
Så att jag tänkte inte på att det kunde vara någon där. För att det var liksom en helt tom park.
Men var det här vid Karlaplan?
Nej, det var vid Stureparken.
Okay.
Men jag har suttit vid Karlaplan. Och så tänkte jag att det är roligare ifall det händer vid Karlaplan.
Man får upp en tydligare bild. Jag vet inte riktigt hur Stureparken ser ut.
Nej, men jag har suttit där vid Karlaplan och så tänkte jag bara när jag började dra det där skämtet att det är mycket roligare ifall det händer där. För att när det verkligen hände så bodde jag hos min mamma som bor i Stureparken.
Mm. Men var det diarré då? Eller var
nej,
det,
ja. Det är ju det. Det var bara...
För det känns som det är det man associerar med akut bajsnödighet.
Ja. Alltså, det var ju inte att jag var hård i magen. Då hade det ju varit lätt att ha... Men jag var liksom inte... Det var inte så här... Sån, utan det var verkligen så här, det såg ut som att jag såg honom och satte mig och sket. För att det kan inte ha sett så akut ut liksom. Men jag har någonting med folk älskar att berätta bajshistorier för mig. Jag var på inspel.
För att du själv gör det liksom.
Nej, utan jag har märkt att det inte, för jag har alltid tänkt att det är att jag delar med mig och då har alla alltid en bra bajshistoria.
Ja,
det
är ju roligt. Det är naturligt.
Men det är naturligt. Dubbel mening. Men vi var på inspelning av en reklam och då är det så här fotografer. Jag har inte nämnt bajs.
Och var det Fiskpatrullen?
Det var Fiskpatrullen.
Vad var det för märke du gjorde reklam för då?
Det är Abba.
Abba, okej. Okay.
Mm. Mm. Men så sitter vi och käkar lunch.
Mm.
Och han typ börjar berätta första semestern med sin flickvän då han blev åt kyckling. Det är alltid att man äter kyckling. Men han blev riktigt sjuk. Och så efter så tänkte jag så här, varför började jag? Så, nej, det var inte jag som började prata bajs den här gången.
Nej.
Det var bara att jag har en så här bajsig aura.
Eller att folk gör det. Hur vet du att folk inte gör det med andra då?
Ja, men det kanske de gör.
Ja, fast det, ni kände inte varandra.
Nej. Han bara ville dela med sig av...
Ja, fast det skulle vara konstigt att du har en aura som drar till dig bajsprat. Kanske att du är frispråkig.
Ja.
Att du pratar om andra saker som andra skulle tycka är pinsamma.
Mm.
Och då känner de, nu vill jag dela med mig av något pinsamt minne.
Ja.
Eftersom det är roligt, för hon verkar vara sån som kan prata om allt.
Ja, det är mycket möjligt. Men bajshistory är ju roligt.
Ja, jag...
Hur går det med ditt avlopp?
Ja, det pratade vi kanske om förra gången. Alltså att det kändes som att det var lite stopp i toaletten, eller?
Ja, lite, och att du spolade ner så här, intimservetter.
Ja, jag trodde ju då att det var mina våtservetter som gjorde att det blev stopp i toaletten.
Men det visade sig vara ett foster.
Nej, det visade sig att det var något fel på spolfunktionen. Fastighetsskötaren kom och fixade det.
Mm.
Det var inte våtservetterna som var boven i dramat. Jag hade ju även misstänkt, det var ju en gång jag fick kraftiga smärtor i anus.
Mm.
Som visade sig vara att jag hade fått ett musselskal som hade fastnat i rövhålet.
Mm.
Jag hade ätit en skaldjurspasta och så hade jag råkat svälja liksom en flisa av ett blåmusselskal.
Mm.
Men då så, jag fick ju bara kraftiga smärtor i anus och jag visste inte vad det berodde på.
Strålade det ut, alltså var... Hur omfattande var...
Det var så att jag ringde en ambulans. För att det snurrade runt och jag höll på att svimma. Och jag visste inte vad det var.
Nej.
Och jag tänkte så här, bara gå, om jag reser mig upp nu så kommer jag... Alltså jag höll på att svimma. Jag kunde lägga mig i sängen liksom. Och sen så efter ett tag då så kom den här flisa. Så kom flisan ut den naturliga vägen. Men innan dess... Då hade jag även teorin att våtservetterna var boven i dramat även där. Att jag sa att jag hade torkat. För jag hade ändå en standardrutin om att jag tyckte det var äckligt att man bara torkar sig med papper i röven. Vilket jag fick delvis. Du hade pratat med en annan komiker.
Mm.
Som vi kan kalla Jamal. som då hade dragit den spaningen. Han tyckte det var äckligt varför man bara torkar sig med papper och inte med vatten.
Liksom.
Att om man har fått bajs i ansiktet så hade man inte bara torkat bort det med papper utan man har tvättat med vatten.
Det här var liksom ingen stand-up-spaning för övrigt, utan det här var bara en spaning i livet.
Yeah.
Han ville konsultera oss andra hur vi brukade sköta bajs.
Jo, liksom. Och sen pratade du med Therese Andén om det i er podcast Två fruntimmer.
Mm.
Som jag hörde, den podden.
Ja.
Och så tyckte jag, fan, det var en jätterolig spaning. Och så liksom lyckades jag ta reda på vilken komiker det var då som hade sagt den. Ni hade kanske ett lite mindre avslöjande kodnamn än vad jag använde nyss. Men så jag tog upp det med honom och sa så här, fan, det är skitroligt, det borde du göra en standardrutin om. Så han sa, nej, det vill jag inte göra. Så sa jag, är det okej om jag tar den då? Och gör en standardrutin om den. Så sa han, ja visst, gör du det. Och så gjorde jag det. Och sen hörde han mig dra hem rätt mycket skratt med den. Och så sa han, men det är ju mitt skämt. Och då sa han, men du sa att du inte skulle göra någonting av det. Så sa han, men jag visste inte att, hur jag skulle lägga upp det bara. Ja, men du kan inte vara nu. Men sen så, han var alltid punk. Så jag erbjöd honom, jag kommer inte om det var 100 spänn eller något sånt där. Så, om du får 100 spänn.
Jag får med det var 500.
Det var minst 100, det var under 500, det kan vara 300 max. Men jag tror fan det var bara 100 spänn. Men då han gick med på att ta de där pengarna och aldrig mer prata med.
Men nu har jag ju på CV:t att han har skrivit skämt åt Simon Gärdenfors. Som har 3000 Twitterföljare.
Ja, nu är jag över 10 000 Twitterföljare. Bidra gärna till att den siffran ska öka. Och hitta mig at Gardenfors.
Mm.
Men då så min mamma hörde mig dra den standardrutinen. Och så sa, då tipsade hon om våtservetter. Så då började jag med det. Och sen så när jag fick den här smärtan i anus så fick jag då. Jag började ju lägga fram olika teorier för mig själv. Vad det var. Och det var en av teorierna att jag hade använt att våtservetterna liksom hade torkat ut anus så mycket att det hade blivit sprickbildningar på grund av uttorkning. Så jag tänkte att det var de som var boven i dramat. Men det var musselskadet kom jag på sen.
Fanns det någon annan teori?
Ja, alltså då hade jag så då hade jag turnerat väldigt mycket på runt om i Sverige med min förra stand-up special En slapp timme som finns på Spotify. Jag lyckades smyga in lite olika pluggningar här. Och då så hade jag bott mycket på hotell och ätit mycket så här våfflor med sylt och grädde. Jag hade ätit väldigt onyttigt. Det var mycket så här, gör din egen våffla i hotell. Och jag kommer ihåg att jag tänkte bara så här, att den här onyttiga maten har lett till fysiska problem. Jag kommer ihåg, den teorin tog upp med min storebrorsa per telefon. Och han tyckte så här, ja men det var ju en tydlig orsak och verkan här. att det fick ett tydligt straff att du har så onyttig mat. Men det tycker jag, det var nog det mest långsökta. Att det skulle bero på våfflor med sylt och grädde. Det var ont i röv. Men jag kunde ju omöjligt veta vad det
nej,
var.
Men när det händer saker så alltså man går ju igenom allt man har gjort. Jag tänkte att du skulle säga, jag hade turnerat runt i landet så att jag tänkte Borås gjorde det här.
Att jag hade somnat i Borås.
Nej, att det bara var liksom närvaron i någon stad. Så, jag vet inte. Jag trodde att det skulle vara mer långsökt och dålig kost.
Ja.
Men ja, musselskadet, ja.
Men sen så hörde jag då Kevin Smiths podcast där han hade fått stopp i sin toalett. Och då var det våtservetterna som var boven i dramat i hans fall.
Ja. Alltså det är ju bara en tidsfråga.
Innan du blir stopp.
Ja.
Jag vet inte, alltså du har ju bott i USA.
Ja.
Var det 3 månader? Eller var det längre till?
Typ 1 år och 3 månader.
Ah, du fick någon slags studievisum.
Ja.
Mm. För de gånger jag bott i USA, Airbnb-lägenheter och liknande.
Ja.
Det blev fan alltid stopp i toaletten där.
Ja, men deras toaletter är ju dåliga. Vår toalett funkar ju inte, det här har jag säkert berättat i poddar tidigare, men vår toalett funkar inte, eller den så slutade fungera, så då behövde man lyfta av lock, bara det att det finns ett lock att lyfta, men så fick man lyfta av locket.
Locket, men det finns ju alltid ett lock där uppe i tanken.
Ja, det fick man lyfta av, och sen så fick man så här...
Det finns ju på svenska toaletter också.
Ja, men inte lika, alltså där är det typ mer regel än undantag att det är en sån här. Men då... var att det lossnade en grej helt enkelt. Så, och det var väldigt tydligt när man lyfte på locket, så såg man vad det var som lossnat. Och då fick man sätta fast den igen och då gick det att spola. Men en rumskompis som inte riktigt förstod det.
Nej.
Så att hon spolade inte toaletten bara.
Hon spolade inte?
Nej.
Aldrig? Och sa ingenting?
Nej, men typ när den inte funkar. Vilket var varannan gång ungefär.
Då fick hon panik.
Nej, hon bara, så sa jag någon gång så här, men du vet att när den inte fungerar så måste man ju lyfta på locket och fixa den. Så nej, men ifall man väntar så då löser den sig själv. Men det är att jag var där och lagade den. Det är inte som att vi har en trasig toalett, men att den är magisk, utan det är att hon var bortskämd och jag fixade toaletten. Men ja, de är dåliga. Du kanske kommer undan med ditt våtservett.
Ja, alltså nu har jag ändå kört med det i ganska många år.
Ja.
Och det har hittills inte blivit stopp. Men det kanske byggs på som en långsam åderförkalkning. Eller åderförfettning, som man kanske kallar det nu för tiden.
Ja.
Eftersom det är inte kalk som samlas i ådrarna, utan fett. Att rören... från min toalett, det ligger någon servett nu som byggs det på med fler och fler, och sen så efter fast då får jag hoppas att det sammanfaller med min, att jag får en propp i någon artär,
ja, eller
så att jag dör samtidigt,
eller att du har flyttat ut. du behöver inte dö i den scenarion.
Nej,
men hade det här varit en film så tänker jag att vi hade så här, man hade sett att det spolade, så ser man den här, följer man servetten och så ser man hur den
fastnar.
Och
samtidigt alla våfflor med sylt och grädde som gör det här på insidan av mina blodkärl. Man ser vad de i samma takt fylls på. Jag tycker ändå det skulle vara lite fint om det hände samtidigt.
Ja, att din dåliga kost. Så poetiskt. Tänker du att du sitter på toaletten då när det... Nej, för att har spolat.
Ja, men det kanske... Jag vet inte. Jag vill ju gärna dö som Elvis.
Ja.
Jag har skämtat om det någon gång att... nej, men för jag är lite fascinerad av Elvis. Speciellt hans matvanor.
Ja.
Att... nej, men att mot slutet av sitt liv så... Jag läste en biografi om Elvis i 3 delar. Elvis Aaron Presley, Memphis-maffian berättar. Kan räcka med det till alla mina lyssnare i Arkivsamtals bokklubb. men jag var fascinerad av hans liv och då att han mot slutet av sitt liv gav upp lite. Bara ägna sig åt mat. Att han åkte med sin kompis Lamar Fike och käkade mackor med sylt. Och jordnötssmör.
Men det var väl också att han knarkade.
Ja, han var ju mycket piller. Han var pillerknarkare.
Men alltså, andra tappar ju hungerkänslor för att man tappar känslan. Medan han var väl inte hungrig, men han var sugen på mat. Och så kände han inte när han var mätt.
Tror du att det hade med det att göra?
Nej, det var någon som la fram det. Jag kommer ihåg att jag såg någon dokumentär för 100 år sedan.
Aha.
Så lades det fram som en så här, teori till att...
Det var en kille jag träffade i London, en svensk kille som han sa att han hade läst då en bok av Dr. Nick, Elvis privata läkare, som försåg honom med mycket av drogerna. Skrev ut de lagliga drogerna till honom då. Men att han hade då ätit vad den här svenska killen i London beskrev som Mums Mums och Pepsi. Alltså du vill säga skumbollar. Jag tror inte det finns i USA de Mums Mums av det märket. Men, och att det hade blivit som liksom asfalt eller cement i magen. Och så hade han behövt krysta så jävla mycket så att något blodkärl i hjärnan sprack då. Liksom, att det var det han hade dött av. Det stod inget om i den här boken jag läste.
Nej, det låter lite... Ja, Mums Mums Pepsi. Det känns ju som att han var mytoman och sugen på Mums Mums och Pepsi. Bara vävde ihop det i en historia.
Det låter rätt gott.
Ja, Mums Mums Pepsi.
Men i alla fall så, när jag läste den boken så blev jag väldigt så här, jag kände fan det, jag blev avundsjuk på det här. Ja. Så här, nu är jag klar med min karriär. Jag har gjort allting som man kan göra. Jag har haft liksom min framgång och mina romantiska affärer. Och nu har jag bara, nu ska jag bara bli fet och äta tills jag dör. Och knarka. Det tycker jag så här, det skulle jag vilja göra. Och då skulle jag bli som Elvis. Förutom utan pengarna och framgången. Utan bara en fet misslyckad man.
Ska bli dekig. Ja, nej, men jag kan se det i din framtid.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Järnfors.
Och jag heter Felicia Tommala.
Fullbordat samtal.
Tack till min klippare Marcus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto under namnet Marcus Brumgren. Missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.